Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hallå vänner och ovänner och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan som har nummer 30 och heter Kungaklassens korruption. Hallå Maria!
Hallå, hallå Ingrid! Hur är det?
Jo tack, det är bra. Det här med kungaklassens korruption, det ska vi prata en hel del och även om kvinnlig korruption så här på den internationella kvinnodagen 8 mars. Och så ska vi prata lite om terrorister som frikänns till höger och till vänster eller får löjligt korta straff eller potentiella terrorister. Och vi ska prata lite om Skråmo och de här IS-slaktarna som fler och fler tycks vilja ta hem till Sverige.
Det är inte klokt alltså. Jag såg han, vad heter han, Jesper Flygare heter han det. Killen som åkte ner och stridit med kurderna i svensk kille.
Ja, heter han Söder?
Söder heter han, just det, förlåt mig. Åh, han var rasande igår när han blev intervjuad i TV4. Ja, nej, han tyckte ju att det finns väl ingen anledning att ta hit dem överhuvudtaget, döm dem där nere.
Ja, alltså problemet är ju att varken kurderna eller syrier och irak, de vill ju inte ha dem där. I Sveriges Television igår så visade hon den där löjliga Stina Blomberg som åker världen runt och lägger huvudet på sne och är så inkännande. Hon sa att men det är överfullt i fängelserna här och de klarar inte av det. De vill inte ha dem här. De kräver att de europeiska länderna tar hem dem.
Du, jag tror nog att med rätt liksom, monetär ersättning så hade vi nu kunnat lösa det.
Det är jag ganska övertygad om. Men du, det är ju faktiskt internationella kvinnodagen idag. Vad vet du om denna?
Nej, jag vet bara att det är ju, FN har ju en massa sådana här dagar för sig. Nästan varenda dag på året är väl någon dag för någonting.
Men då kan jag berätta för dig att den här dagen, det är faktiskt en kommunistisk uppfinning. Och det var redan 1910 som den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin bestämde att det skulle finnas en internationell kvinnodag. Och varje år i varje land skulle man fira denna kvinnodag under parollen rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism. Och det är ju helt rätt, för det är ju på grund av att kvinnorna fick rösträtt som så många länder har blivit åtminstone extremt vänsterblivna. Sen tog då Förenta nationerna över detta på någon kvinnokonferens i Mexiko 1975. Och där bestämdes det då att man skulle fira den här dagen. Och då skriver Wikipedia att i och med Förenta nationernas erkännande kan man säga att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag. Och så konstaterar de också att det är ju nu många som istället uppmärksammar den som en slags morsdag eller alla hjärtans dag. Jag tycker det är jättekonstigt för några år sedan när en massa karar på Facebook började skicka blommor liksom och grattis på internationella kvinnodag. Ja, fast jag vet inte, det är väl inget grattis.
Grattis att du är kvinna, eller vad menar du?
Ja.
Vad konstigt. Nej, jag såg också att folk diskuterade detta redan igår på Twitter och undrade då, jaha, men när är det internationella mansdagen? Och då är ju det naturliga argumentet såklart att 364 dagar om året är ju männens dagar. Så att... jag vet inte, det känns lite mossigt, gör det inte det? Behöver
jo,
vi en
dag? Känns... Nej, alltså tvärtom skulle det ju behövas en mansdag.
Men du,
för att uppmärksamma mäns goda kvaliteter. Det är ju bara fullständigt fokus på kvinnor. Överallt, hela tiden.
Men du, nu har ju vi konstaterat, inte minst när vi förberedde det här programmet, att vi gnäller ju ganska mycket på kvinnor. Eller gnäller, men vi har klagomål och synpunkter på kvinnor och hur de beter sig. Så dagen till ära så tänkte jag dra en liten fempunktslista på saker som kvinnor faktiskt är bra på.
Det är väldigt kul och det är ju faktiskt en gammal tradition från Nyfiken på programmet som vi numera inte hinner göra för att det kräver så otroligt mycket. Och nu kan vi ju då även säga för er som inte har upptäckt det än att från och med denna veckan så gör vi två poddar per vecka. Vi gör Nyhetsveckan på fredagar och på måndagar kommer Nyhetshelgen. Och det är väldigt många som har uppmärksammat och som tycker att det är jätteroligt att det äntligen blir två Ingrid och Maria i veckan.
Men många har också missat det, har jag fått fått veta. Och när jag har talat med olika människor så har de sagt, va? Har ni lagt ut en podd till? Men herregud. Så att berätta det för alla. Sprid den goda nyheten att nu kommer vi både på fredagar och måndagar.
Mm. Och sen så ska vi då tacka alla våra kära donatörer. Och vi har fått 3 lite större donationer den här veckan.
Ska jag inte dra listan först?
Nej. Donationerna kör vi först.
Okej.
Ja, och det är Nils som har skickat 500 och det gjorde han den 1 mars och han skrev tribut på första vårmånadens allra första dag.
Oh.
Jesper har skickat 1000 för det är ni värda.
Oh.
Och Björn har skickat 500. Tack för ett lysande program. Fjammot! du går under namnet Fjammot nu Maria för att du gör en så rolig imitation av Annie Lööf.
Jag har hört det, eller jag har förstått det. Jag har fått det här liksom, återkopplingen rätt mycket med just Fjammot. Men det är ju omotståndligt. Hennes uttal och bara det själva töntiga ordet.
Ja, men då tar vi och är lite snälla mot kvinnor nu. Så drar vi Marias lista över 5 saker kvinnor är bra på.
Ja, vi har ju en ny krönikör. Jag vet inte om hon kommer att återkomma. Maria Zettergren.
Ja, det hoppas jag verkligen, för hon skriver väldigt bra.
Hon skrev en jätteintressant debattartikel i veckan för ingridomaria.se som handlade om att könsroller, det ska vi ha. Det är bra. Och den blev väldigt omdebatterad, har vi sett på Facebook och så, jättekul. Men då skrev hon bland annat att bland kvinnors positiva egenskaper är att vi har ögon i nacken, kan man säga. Vårt synfält är över 180 grader. Och detta är för att vi ska kunna hålla koll på barn. Alltså vi har ett vidare synfält än män som överhuvudtaget deras förmågor är mer inriktade på att på koncentration, koncentrera sig på en sak i taget.
De har så kallat tunnelseende, vilket är alldeles nödvändigt när man ska ut och jaga och fälla byten.
Precis. Olika syften här med saker, va?
Tänk som naturen har ordnat det, Maria. Och vi människor, vi så kallat moderna människor, vi gör nu allt för att bryta ner naturen.
Ja, lycka till med det, säger jag. Men det här tyckte jag var en fascinerande faktauppgift som hon kom med här, Maria. Att just det här med att vi har ett sånt enormt synfält och liksom kan perifer seende. Kanske också därför som vi är mindre, slår det mig nu, olycksbenägna när vi kör bil. Klagar ju ofta på att kärringar kör, men vi har ju faktiskt lägre försäkringspremier därför att kvinnor är mindre benägna att krocka än män.
Ja visst, och det, där kan ju den här ögon i nacken kapaciteten komma bra till hands.
Ja. Simultankapacitet är min punkt 2. Och en grej som jag kommer att tänka på som du och jag har pratat om och skrattat och skojat om innan, det är det här att det är typiskt kvinnor att man, om man sitter på toaletten så råkar man se samtidigt att handfatet är väldigt skitigt och då tar man en svamp som kanske ligger under handfatet och svabbar av handfatet medan man ändå sitter på toa. Det är väldigt typiskt kvinnor att göra det. Medan män skulle aldrig komma på tanken. De gör ju en sak i taget. Och det här gäller inte bara just den specifika toalettsituationen utan överhuvudtaget att hålla på med flera saker samtidigt, det är inte deras grej alltså.
Nej visst, och jag vet att jag skrev en artikel för jättemånga år sedan när jag jobbade på Kvällsposten om hur kvinnor och mäns olika städtekniker ser ut. Och då är det just det att kvinnor går omkring, du vet man är i köket och håller på att fixa med något och så ser man något som blir, ja men den ska ju vara inne på toaletten och så går man in på toaletten och där ser man någonting och så går man runt och gör allting samtidigt medan män blir ju fullständigt konfusa när de ser det. Utan de tar ett rum i taget och det som inte ska vara i det rummet, det bara kastas ut genom dörren så får det ligga i hallen tills de får tid att göra nästa rum. Och det är inte så att den ena tekniken är bättre än den andra. Det tar ungefär lika lång tid. Det är bara det att män och kvinnor blir tokiga av att titta på varandra. För de har helt olika städtekniker.
helt rätt. Detta är en av flera saker i de här punkterna som jag har kunnat göra egna fältfynd och observationer vad det gäller min egen man.
Ja.
Han gör precis så. Och jag vet, det kryper hela kroppen på mig för att bli så, åh gud, nej, nej, snälla, gör inte så, åh, vad rörigt och vad jobbigt. Och, men han tycker det är jättebra. Så att... En tredje grej som jag också har observerat själv i mycket i mitt umgänge med män, det är flexibilitet i stunden. Att man kan tänka liksom on the fly. Vi säger att vi har bestämt att nu ska vi köra till Jönköping. Och där ska vi ta paus. Eller vi ska köra till Stockholm. Och så ska vi ta paus i Jönköping. Gå av där och äta någonting och gå på toa och sånt. Men så är folk hungriga och kissnödiga redan i... Inte vet jag. Någonstans innan. Ja, precis. Då kan vi inte stanna där. Jag vet inte om du känner igen just den här specifika situationen.
Mycket väl.
Därför att män blir extremt oroliga av att avvika från planen.
Ja.
De
jo, den här situationen du pratar om, den har faktiskt hänt med mitt ex. Och han brukade bli tokig på mig därför att jag var flexibel. Men han kallade för att jag var en vindflöjel. Nu har vi ju bestämt att vi inte ska gå av från Jönköping. Ja, men folk håller på att kissa på sig. Ja, men vi har bestämt att vi ska vänta till Jönköping.
Ja, okej. Nu var han kanske lite extrem med de här bitarna. Men jag har lagt märke till det hos män överhuvudtaget att de tycker inte om att man ändrar sig mitt i alltihop. Även om det är mycket mer, du vet, det underlättar jättemycket att okej, vi bestämde visserligen det, men nu visar sig att det funkar inte så bra så vi gör så här istället. Då blir många karlar blir helt stirriga av det. De blir oroliga och tycker det är jättejobbigt att man avviker från planen.
Visst.
Så att medan jag tycker att det är ganska bra att kunna vara flexibel just när det visar sig att en annan lösning kanske är bättre.
Ja, och jag menar framförallt när det gäller barn. Nu var det här två vuxna kvinnor som satt i baksätet och drack öl, det vill säga du och Kajsa. Och det var därför ni behövde kissa redan i Örkelunga eller Halmstad eller vad det var. Men strunt samma, för att det handlar ju framförallt om det här med att barn, man kan liksom inte bara bestämma saker när det är barn inblandade. För rätt som det så ska de kissa eller de behöver kräkas eller de är hungriga eller törstiga. Och då måste man ta hänsyn till det, för annars blir situationen jättejobbig.
Och möjligtvis är det ju därför kvinnor har lättare för det också, för att vi är programmerade mot barns behov på ett annat sätt.
Absolut.
Ja, punkt 4. Socialt smörjmedel har jag skrivit, lyhördhet, det goda skvallret. Och vad kan jag mena med det? Det finns väl inget gott skvaller?
Jo.
Ja, det finns, i den meningen att man intresserar sig för andra människors vad ska vi säga, privatliv inom citationstecken. Det tror jag att många män reflexmässigt känner att nej, men det, vi rotar inte det, och det är liksom intrång i någon annans privatliv. Att fråga, hur är det med din man, hur är det med dina barn och sådär. Alltså min man vet knappt vad hans kollegors ungar, hur många barn de har och vad de heter och sånt. Jag vet det. Jag vet vad hans kollegors barn heter och hur gamla de är. Och så, men han har ingen aning.
För att du har träffat dem på en julfest en gång.
Ja, visst.
Jo, men, nej, men så är det ju, och jag menar ju också att det här är ju inte bara för att vi vill vara socialt smörjmedliga, hittade jag på det ordet just nu, utan det handlar ju också om att lära oss någonting för vår egen skull. Det här så kallat goda skvallret, det är ju just därför att, jag menar, när vi hör sådana situationer så väcker det tankar inom oss själva. Aha, nej, nej, och det har jag ju också gjort många gånger, det var dåligt, så ska man inte göra för då blir det skilsmässa, eller någonting i den stilen. Så att jag menar att liksom, kvinnor är intresserade av andra människor, inte bara för deras skull utan för sin egen.
Ja, precis. Och det fyller två funktioner, tror jag. Dels att man formar djupare vänskapsband, låter ju lite konstigt när vi pratar om arbetskollegor, men ändå, va? Att du visar intresse för andra människor som kanske gör att de blir lite mer vänligt inställda till dig. Det är det ena. Och det andra är att man, precis som du är inne på, att man lär sig saker av hur andra gör. Aha, okej, de har gjort så och de tänker så och så funkar det i deras familj och sådär, va? Så att det tycker jag, att man behöver inte alltid liksom avfärda skvaller som dåligt. Skvaller,
nej.
For lack of a better word.
Ja.
Och sista punkten är omtanke. Nu menar inte jag att män aldrig är omtänksamma, men min erfarenhet, och jag är ändå 46 år gammal, och har under min livstid liksom upplevt och lärt mig att kvinnor är i allmänhet mer benägna att tänka på andra människor innan de tänker på sig själva. Det är ju en grov generalisering naturligtvis, och som gäller allting här finns undantag, absolut. Och jag menar inte att män aldrig kan vara omtänksamma, men just det där spontana, jag menar... Du till exempel och Kajsa, mina närmaste vänner, ni är ju som rena Saida med kristallkula om hur jag mår till exempel och vice versa och fråga, känner på er i magen, är det någonting, och är det så att man mår lite kymigt så kanske ni köper någon, jag säger inte att min man inte gör det, va? Men det liksom faller sig inte lika naturligt för män, måste nog mer säga till sig att, och min fru verkar lite ledsen, vad kan jag göra, kanske ska köpa en blomma, för då har de fått lära sig, medan för en kvinna är det ett spontant beteende,
att man... Jag tror det är ett mer naturligt tillstånd för kvinnor, och jag tror igen att det handlar om att alltså kvinnor mår bra av att vara omtänksamma mot andra. Det ger liksom positiva känslor i den egna kroppen. Man får ett dopaminpåslag eller så när man liksom bryr sig om någon. Och då menar jag inte att det är utstuderat eller någonting. Jag tror bara det är rent fysiskt, det är så det fungerar. Och vi har mer av det. Vi känner oss som bättre människor. Det känns bra när man ser att en vän mår dåligt och man gör någonting för den vännen.
Ja, precis.
Så att där och då får vi... vi vill ju gärna ha kommentarer om detta, vad ni män som lyssnar. Vi har ju faktiskt flest. Hur många procent av våra lyssnare är män?
Alltså enligt YouTube så är det 3 av 4. Alltså 75% ungefär män av våra lyssnare. Om det stämmer.
Jag tror det beror... Nej, det är väl att man talar om vad man är när man skriver in sig. Och där kan man ju i och för sig ljuga. Men jag tror inte det är så många kvinnor som påstår att de är män. Men jag tror att det är så att män är ju framförallt alltså mer politiskt intresserade. Rent generellt. Och det här är en politisk podd. Men jag tror också att ni män som lyssnar på detta tycker det är kul att vi är ganska ovanliga kvinnor i det. Att vi faktiskt kan se kvinnors... dåliga sidor, men också att ni kan lära er någonting. Så hoppas att de här 5 sakerna, att ni fick några tankeställare, och kommentera gärna vad ni själva tycker om det.
Gör det. Det hade varit jättekul att höra vad ni, om ni tycker att vi är helt ute och snurrar, eller om det kan ligga någonting i det.
Men så har ju då Expressen som vanligt på internationella kvinnodagen utsett årets kvinnor i Sverige. Och vem är på första platsen om inte tösabiten? Greta Thunberg! Alltså hur man kan ha en lista med årets kvinnor och sätta en 15-åring där.
Hon 16. Är väl ingen... 16.
Oh, 16, aj, aj, aj. Och det är också liksom hela fördumningen av samhället. Man har alltså lyft upp en tonåring med ett psykiskt funktionshinder. Rätt så grav Asperger. Där hon, de kunskaper hon har, visst hon har ju säkert, hon har ju, eftersom hon har det här tillståndet, så är hon ju duktig på att memorera saker, och det har blivit hennes specialintresse. Så hon kan väl mer om vad FN:s klimatpanel tycker om saker och ting. Men det är ju inte en vad gemene man gör. Men det är ju inte så att hon tänker out of the box och liksom har dragit egna slutsatser, eller att hon har kunskaper, att hon är forskare, alltså att hon föreslår saker. Nej, det är ju en liten tösabit som har fått ett specialintresse och som har fått hela svenska medievärlden och liksom lägga sig på knä för en unge.
Ja, och sen vet vi ju dessutom nu att det ligger en massiv PR-kampanj bakom det hela. Så det här var ju inte någonting som hände bara av en slump sådär, utan det är ju världens PR-maskineri som maler i bakgrunden, och som handlar om då hennes mammas bok och ja, lite annat smått och gott som ska marknadsföras då, och att det ligger väldigt mycket, och det gör ju också att man blir lite så här, vad läskigt.
Ja, nej, usch. Och på nummer 2 har vi Angela Gui, dottern till den där fängslade svenske förläggaren. Som sitter fängslad i Kina. Han är ju kines ju naturligtvis, men i Sverige är han svensk. Och det hon gjorde, det var ju då att hon gick ut och berättade, vilket inte då ambassadören, den svenska Kina-ambassadören, hade tänkt sig, att hon var indragen i något möte där de skulle försöka gulla med kineserna, utan hon gick ut och berättade vad som hade hänt. Ja, det är väl inte så mycket att säga om det. Jag vet inte varför hon skulle vara nummer två, men hon gjorde väl kanske någonting positivt. Sen nummer tre, Alexandra Pascalidou.
Hon
är inte hon så ute som det bara kan bli?
Ja, men alltså jag måste läsa motiveringen, för det är så fantastiskt. Hon använde sin stjärnglans och sylvassa penna, redan där har det ju stupat, för att lyfta andra kvinnor, gör hon. Jaja. Tack vare Pascalidous Augustnominerade bok Mammorna har samtalet om de mördade och skottskadade ungdomarna i förorten blivit mänskligare. Där det finns rasism och sexism, där finns Pascalidou och höjer sin röst.
De allra flesta artiklar har du konstaterat att hon inte har skrivit själv. Så den där med sylvassa pennan vet jag inte. Och vem pratar om den där boken Mammorna? Det var väl snarare så att hon fick, ja, och att hon fick kritik. Ja just det, hon berättade ju, hon fick en fråga: när gråter du över en bok? Och då tog hon sin egen bok som exempel.
Ja, och liksom lyfta, när lyfter hon andra kvinnor? Det är alltså sådär rent generellt. Okej, hon har påstås ha skrivit en bok då som heter Mammorna visserligen. Men jag menar, tycker inte hon lyfter någon annan än sig själv, inte på Twitter i alla fall.
Nej,
det är det jag ser av henne. Och nu, hennes senaste debacle var ju att hon for ut mot Stockholms lokaltrafik, heter det väl. För att den här tunnelbanerulltrappan på Rinkeby station hade varit sönder i typ en vecka eller någonting. Mm. Vilket hon påstod var rasism. Och det hade aldrig hänt om det inte hade varit just Rinkeby station. Varpå jättemånga människor skrev att, nej men herregud, rulltrappan där och där och där och där har ju varit sönder i 3 veckor och 2 månader. Och, du vet. Hon pratar bara i nattmössan alltid. Och där det finns rasism och sexism, ja den finns överallt enligt henne, men det är ju bara i hennes huvud ju.
Ja, precis.
Ja, så ja. På fjärde plats kommer ju en person som i alla fall jag gillar.
Kronprinsessan Victoria. Absolut, de kallar henne vår rejäla kronprinsessa. Hon har dragit på sig kängorna och vandrar genom de svenska landskapen. Ja, jag tycker också hon är rejäl och det är en av hennes bästa kvaliteter tycker jag. Hon är väldigt, hon har fötterna på jorden. Sen så kommer ju nästa kalldusch.
Jag träffade Victoria skulle jag säga. Ja. Vi gick vidare, svett alla det. Ja,
plats nummer 5. Annie Lööf. Alltså, det som har hänt med Annie Lööf sen valet är ju att hon har hela hennes, den här helt märkliga stjärnglansen hon hade, den har ju fullständigt krackelerat. Folk är ju jättearga på henne. Hon är utsatt för hat! Det är ju det kritik kallas för nu för tiden. Det är hat. Hennes siffror har rasat ner, både förtroendesiffrorna och opinionssiffrorna. Är de inte kloka i huvudet? Hur kan de sätta henne på plats 5? Och rejält mycket före Ebba Busch Thor som inte kommer förrän på plats 13.
Och så, du vet, plats 6, Nilla Fischer, hennes claim to fame är att hon står och gnäller över hur synd det är om tjejer. Du vet, när hon tar emot diamantbollen så kräks på de manliga fotbollsspelarna, fast det i själva verket är så att tjejerna får mycket mindre uppmärksamhet än killarna, därför att de helt enkelt är sämre och tråkigare att titta på. Det är inte svårare än så.
Nej.
Du och jag konstaterade ju nu under när vi långt om länge upptäckte att det var skid-VM.
Ja.
Så konstaterade vi ju att alltså, eftersom det är bara att kolla hur ser det ut där. Vem får mest uppmärksamhet? Jo, det får tjejerna, därför att de är mycket, mycket bättre än killarna just nu i längdskidor.
Precis.
Det är inget konstigt alls. Och det ser exakt likadant ut när de åker som killarna. Ingen liksom skillnad i själva framförandet.
Nej, men det är ju det med fotboll.
Ja, det är ju det. Det är ju det, därför att det är skillnad i hur spelet ser ut. Men de vägrar ju att fatta detta. Och sen på sjunde plats, Mia Skäringer. Som också har gjort karriär som en professionell gnällspik.
Ja, och hon är väl också, känns ju också helt ute.
Ja. Så har vi Dagny Carlsson på 8:e plats. 106-årig bloggprofil. Henne gillar vi ju visserligen.
Ja, verkligen.
Och Katarina Wenstam, journalist, som också tycker att män är jättehemska.
Jo, det är de kvinnorna som lyfter. Och på tionde plats så är det skidåkaren Frida Karlsson.
Ja, ja, det var verkligen blandad kompott. Som sagt, det känns väldigt mossigt deras val. Det känns väldigt, liksom, inte alls som de kvinnorna som är mest i ropet nu.
Nej, verkligen inte. Då skulle ju du och jag varit där i topp 10. Ja, ja. Du, vi ska prata lite om de uzbekiska terroristerna. Men först vill jag då påminna om att du igår skrev en artikel om rättegången mot mig och Konrad. Som ska äga rum om knappt 2 veckor i Helsingborgs tingsrätt. Nämligen torsdagen den 21 mars klockan 13. Och jag vet inte, det är många som verkar tro att jag tar det här med en klackspark. Men det gör jag absolut inte. Jag tycker det här är jätteobehagligt. Mm. Därför att jag har ju suttit på så många rättegångar i mitt liv. Hundratals rättegångar har jag bevakat som journalist. Jag har varit vittne ett par gånger. Jag har också varit målsägare när en mördarens pappa hotade att han skulle klippa fingrarna av mig så jag aldrig mer skulle kunna skriva. Ja, men jag har aldrig någonsin i mitt liv föreställt mig att jag skulle kunna sitta på de anklagades bänk. Jag är en hederlig människa och det känns väldigt tråkigt att jag eventuellt kommer att bli dömd för det mycket allvarliga brottet att jag inte har anmält en ansvarig utgivare för podden Ingrid och Konrad.
Ja, gå in och läs artikeln hos oss på ingridomaria.se om ni vill veta mer om vad det här målet handlar om. Jag har försökt förklara så gott det går och jag har även pratat med yttrandefrihetsexperten Nils Funke som förklarar vad det handlar om, det här med ansvarig utgivare och varför vi har det i Sverige, för det är nämligen unikt i världen, tror jag. Jag tror inte man har det systemet någon annanstans, utan där var och en tar ansvar för det de säger. Så är det på andra håll. Men att han menar att ja, men det finns vissa fördelar med det här och så vidare och så vidare. Och frågan är ju då om det gäller detta för webbsändningar som är det som Ingrid och Konrad har gjort. Ja, vi får snart veta.
Ja, och då vill jag också säga det att de som kan ta sig dit är naturligtvis välkomna. Man får, det är bara till att komma om man vill vara med på en rättegång. Och jag har dessutom sett på Facebook och på Instagram att folk har dragit ihop till en demonstration utanför för yttrandefrihet. För det är ju till syvende och sist det handlar om. Det här handlar inte om att justitiekanslern plötsligt tycker det är jätteviktigt. Det finns tiotusentals människor som sänder live på YouTube, på Facebook, på Twitter och allt vad det heter. Men just Ingrid och Konrad ska de släpa inför rätta. Och det handlar ju naturligtvis om att de vill få tyst på oss.
Ja, så är det. Så att, kan ni visa ert stöd på olika sätt så är vi ju tacksamma för det. Och framförallt Ingrid behöver lite peppning nu. Så kom gärna med glada tillrop.
Ja, det får ni gärna göra.
Ja.
Ja, då går vi över på de här uzbekiska terroristerna. Vi fick ju alldeles nyligen domen och vi har inte hunnit läsa igenom den ordentligt. Vi har bara skummat igenom den. Men det visar ju sig då att av 6 misstänkta terroristplanerare så är det bara en som döms för att ha planerat terror. Och han får 7 års fängelse och livstidsutvisning faktiskt. Inte de sedvanliga 5 eller 10 åren.
Nej.
Men för övrigt är det 1 månad, 6 månader, 4 månader, frikänd och 6 månader. Och jag ska säga till dig, Maria, att jag är inte förvånad. Alltså jag har ju länge sagt att vårt rättsväsende är helt korrupt. Alltså människor som till exempel Jean-Claude Arnault får 2,5 års fängelse för att han ska våldta någon kvinna som självmant har gått med honom och åkt till Paris med honom, allt möjligt. Där kan man liksom, sådana kan man klämma dit. Medan människor som har planerat här, nu har jag inte granskat så jag vet inte, de kanske inte hade något på dem. Men det är inte så himla ofta Säpo slår till och liksom griper människor. Så jag hade känslan av att de hade rätt mycket på dem. Men så klantar de bort det. Och jag som har lite, du vet, lite kontakter här och var, jag har fått det till mig för länge sedan att det kommer att bli fiasko av det här.
Ja, tyvärr så vår lagstiftning är väldigt tandlös, ju, det vet ju alla. Och alternativet är också, är inte heller som vi pratade om förra veckan eller om det var i måndags. Alternativet är inte så attraktivt heller med det här med mer övervakning. Vi sitter risigt till. Hur vi än gör så blir det dåligt. Eller det, ja, alla alternativ är dåliga och mindre dåliga och mer dåliga, liksom.
Ja, och då vill jag också göra reklam för att SvebTV någon gång under dagen lägger ut en intervju med konspirationsteoretikern Ole Dammegård.
Ah, da, da, da.
Och jag har fått kika lite i förväg på detta. Och alltså, han är ju så intressant. Han har ju ägnat 20-30 år sitt liv. Han är journalist, han började som reporter. Och sen har han då varit frifräsare i 20-30 år. Och han har tagit det här med terrorattentat och false flag-operationer som sin livsuppgift. Och han åker till varje ställe där det har varit en terrorattack. Och han går igenom, han jämför och han kollar, liksom, han pratar med vittnen. Och han säger så här: det är väldigt många av de här terrorattentaten som i själva verket är false flag-operationer utförda av staten. Varför det? Denna stat som vill att vi ska omfamna islam. Varför skulle de använda muslimska terrorister och liksom göra oss rädda för det? Jo, därför att det finns ett annat syfte, nämligen att få oss alla att böna och be om att få bli övervakade.
Mm. Ja, ja. Ja, ja, nej, jag ska inte ge mig in i det resonemanget överhuvudtaget, därför att det är så svårt att leda någonting kring det bevis. Men jag kan ju säga som så här att jag skulle inte bli jätteförvånad om det visade sig finnas en sån komponent i detta. Och nu är ju du och jag helt tokiga vad det gäller konspirationstokiga för tillfället.
Ja.
Vi kanske ska hålla igen lite, jag vet inte. Vi har ju gjort oss själva helt galna i veckan ju. Med...
Ja, precis. Och vi ska komma tillbaka till detta i ett specialprogram sen. Men jag vill bara säga det att det är ingen lång intervju, den är 3/4 ungefär med Dammegård. Alltså de går inte in i detalj på, ja, men det är ett terrorattentat och så, utan han berättar mer om stora dragen. Och han har även varit inblandad i Palmespaningar och sånt där. Och det finns så mycket saker här som är jätteintressanta. Jag tycker det är väldigt bra. Jag skulle vilja se en 3 timmar lång intervju med Dammegård. Men det är i alla fall, alltså, Vilgot gör ju det så bra att han liksom åtminstone introducerar det här. Så får ju folk själva titta vidare. Det finns massor med grejer. Han berättar något väldigt intressant. Han skrev en bok för 2 år sedan eller någonting som heter Statskupp i slow motion. Och det är just Palmemordet. Och den är på 1000 sidor. Och när den var klar så satte han ihop en lista med svenska och danska journalister. Och skickade den till 1100 journalister.
Ja.
Två hörde av sig. Det blev en 5-minuters intervju. Och då måste man ju fråga sig, detta Palmemord som har engagerat alla svenska journalister i en absurdum. Men inte, alltså av 1100 är det 2 stycken som tycker, här är kanske en ny vinkel. Jag vill ha boken, för han gav dem e-boken gratis. Ingen orkade ens läsa den.
Nej, men jag tror att väldigt många människor spontant känner så fort det kommer till så kallade konspirationsteorier. Du vet, så fort någonting luktar åt det hållet så bara avvisar man det. Liksom reflexmässigt, därför att vi har fått lära oss att allt sånt, alla såna så kallade konspirationsteorier är kokobello och helt plockade.
Och ingen vill vara kokobello. Och där, det är ju deras bästa move, så att säga. Alltså genom att göra det till är du dum i huvudet, har du foliehatt, så är det ingen som, det är ingen som granskar det, eller ytterst få, och därmed kan allt detta fortsätta, om det nu är så att det är så.
Ja, jag är helt med dig, alltså. Men det är ju upp till var och en att ta del av olika sorters material, tycker jag, och försöka värdera, känns detta sannolikt, känns det troligt och så vidare.
Det finns ju hur mycket som helst på nätet. Det är bara att ge sig ut på YouTube. Så man blir besatt av det med jämna mellanrum.
Ja, man blir det. Och sen är det ju vissa saker man givetvis ska ta med en nypa salt. Men har man något sån här förstånd så kan man ju tänka själv att alltså när det liksom kommer till att familjen Bush är ödlor och så, där hoppar jag av, kan jag ju säga. Men sen att de har gjort en massa andra läskiga saker, det är jag helt med på. Och att de är genomkorrupta, absolut. Ja. Det har jag inga som helst problem att tro, men därmed så tror jag inte att de är ödlor. Nej.
Nu ska vi nu gå in på den här vedervärdige Mikael Skråmo.
Ja, han har ju då äntligen gripits i Syrien. Äntligen. Jag vet inte, det bästa hade kanske varit ett annat alternativ. Men
precis. Men då är det ju så att han är ju den svenska IS-mördare som är mest känd. Och det är ju därför att han själv la ut en massa filmer där han uppmanade de muslimer att komma ner till Syrien och hjälpa honom att döda de otrogna. Sen är det ju också en fascination i det här att han är alltså etnisk norrman, uppvuxen i Sverige, är blond och blåögd, och därför passar han ju så bra in i mainstream-mediernas narrativ. Titta, det är inte alls bara araber, titta, här är en vanlig svensk.
Nej, och det är ju egentligen helt dingt, för vi har aldrig sagt att det har någonting med araber som sådana att göra. Alltså vi islamkritiker har ju hela tiden pekat på att det är islam det är fel på och ingenting annat. Så jag vet inte vad det skulle hjälpa, att även vita kan bli knäppa i huvudet av islam.
Ja, jag tror ändå att det har någon slags psykologisk inverkan, det här att han är blond och blåögd. Att man alltså det är lättare, tror jag, att tycka synd om honom, för han är en av oss. Jag tror det är därför de är så fascinerade av honom. Men strunt samma, han är ju en riktigt vedervärdig människa. Och jag måste säga, jag har ju tittat på flera av de här videorna med honom. Och jag skulle säga att han är inte den skarpaste kniven i lådan.
Nej, verkligen inte. Jag ska inte gå in på vad jag tror om hans förståndsgåvor, för att det är inte liksom, ankommer inte på oss att sitta och diagnostisera folk, men jag tror inte alla är hemma där riktigt faktiskt på något sätt, utan och det tar inte ifrån honom något ansvar på något sätt eller vis. Och vad jag förstår så har han alltså typ 7 barn.
Ja, alltså tydligen är det så här att han konverterade till islam som tonåring när han var på någon resa i Egypten och började studera islam och sådär. Och sen kom han hem till Sverige och så träffade han någon Amanda Gonzales som har en svensk mor och en chilensk far, och som också hade konverterat. Både hon och hennes mamma konverterat till islam. Ja, så de gifter sig och skaffar 4 barn, och sen tänker de, vi åker ner till Syrien och hugger huvudet av lite folk. Vilken bra idé, och vi tar med oss våra 4 barn. Det blev ju som en fantastisk familje upplevelse. Och sen får de ytterligare 3 barn där nere, och enligt uppgifter så dödades deras mamma vid något flyganfall i slutet på förra året. Och han har varit där med sina 7 barn och han har inte velat ge upp, men till sist så hade han skickat iväg barnen till något sånt där flyktingläger, och så greps han själv i någon tunnel för några veckor sedan.
Ja, och det är kurderna, va, som har honom nu. Vi pratar precis om det här, liksom, att det är klart att de inte vill ha de här människorna på halsen. Samtidigt vill de inte heller att de ska slippa undan straff, antar jag.
Nej, för jag menar, skicka hem dem till Europa, hem inom citationstecken. Jag menar, nästa gång det är någon som utropar något kalifat, då kommer de ju igen ju. Ja. Så att det hade varit mycket bättre om de hade tagit hand om dem rätt så brutalt.
Det visar sig att de är helt livsfarliga, alltså även när de sitter i de här lägren, inklusive kvinnorna som har, läste jag i veckan, försökt, du vet, tända eld på lägren där de sitter och varit helt galna mot andra flyktingar som sitter i, du vet. Så att, alltså, om det nu var ett kurdiskt flyktingläger i norra Irak, för mig, som jag läste om, de separerar ju de här IS-kvinnorna från övriga.
Jag såg någon, det var väl hon, Stina Blomberg igen, som hade gjort någon intervju med någon. Ja, de är ju spökplumpar allihop i sina stora svarta förklädnader. Och snackat med de kvinnorna som sa att nej, de har inte gett upp våra, det är bara de fega som har gett upp, med våra hjältar är kvar i Baguz och de kämpar, och med Guds hjälp, med Allahs hjälp kommer de att segra. Så det är ju inte så att de sitter där och är ångerfulla och nej, nej.
Nej, det har vi ju sett, det såg vi ju redan med den här Shamima Begum. Som vi har pratat om i tidigare poddar, att hon var ju inte det minsta ångerfull. Det var ju bara att hon ville komma hem och få sjukvård till sitt barn. Ja? Så att,
Sen har vi då den här väldigt konstiga artikeln som publicerades i Expressen för 2 dagar sedan av Fredrik Sjöshult, som har rubriken Skråmo bör välja Sverige, riskerar hårdare straff i Norge. Och liksom, va? Fredrik Sjöshult vill hjälpa Mikael Skråmo att få ett lägre straff. Va? Varför det? Och vi säger så här, är det någon satir? Är det liksom, är det någon väldigt inbakad, som man inte ens ser den, kritik mot de låga straffen i Sverige?
Ja, jag tror att det var det det var. Folk blev ju helt tokiga på Twitter över den här artikeln. Och tyckte att det var, alltså folk blev jätteförbannade. Men jag tror att det var ett missriktat försök att kritisera vår mesiga lagstiftning. Nu slog det helt fel, därför att det var så inlindat så att det framgick inte att det var det det handlade om.
Nej.
Utan istället så framstod det som att Fredrik Sjöshult menar på att han ville hjälpa Skråmo.
Ja, det är klart att han ska komma till Sverige. I Norge har de minsann stränga terrorlagar. Alltså grejen är, varför skulle han överhuvudtaget till Sverige? Han är ju norsk medborgare. Men du ska se, nu har du redan börjat. Och hans barn, och barnen är oskyldiga, vi måste hjälpa barnen. Och då så ska väl inte han komma i ett norskt fängelse, för hans barn, som säkert kommer komma till Sverige, måste ju kunna hälsa på lilla pappa i fängelset. Jag tror han kommer alltså hit. Jag håller på med en artikel om detta som just har rubriken Ta det lugnt, Skåmo kommer till Sverige. Jag är ganska säker på det.
Ja, det känns jättetryggt. Alltså, det är en av de roliga grejerna med detta är ju att alltså, norska säkerhetstjänsten, vad heter de? PET, den danska.
Ja, PST tror jag den heter.
Ja. De har ju sagt att de vill ha honom. De vill ha tillbaka honom till Norge så att de kan döma honom och låsa in honom.
Och slänga bort nyckeln.
Så låt dem få det då, kan man ju tycka då.
Ja, och då man tänker på, den svenska debatten, det är ju att man ska liksom, man ska ju återintegrera dem och man ska förlåta dem och man ska, och jag, nu kommer jag inte ihåg vad jag hörde detta, men jag hörde någon som sa så här, det är som att de har drabbats, som att de skulle ha drabbats av ett virus, någonting de inte kan hjälpa, och så ska vi bara ta bort viruset och behandla dem så blir de snälla. Det är inte så islam fungerar. Och detta var en väldigt intressant artikel i Samnytt häromdagen om den holländske forskaren Ruud Koopmans, som jag då vill berätta att Dispatch International skrev om hans studier redan 2013, tror jag det var.
Såklart, vi var ju först med allting.
Vi var faktiskt det. Tog många smällar där. Och nu har han då, efter att ha studerat, för det han gjorde då som vi skrev om, det var att han hade frågat en massa muslimer i flera olika europeiska länder om de vill leva efter det landets lagar eller om de föredrar sharia. Och det visade sig att en förkrossande majoritet av dem vill leva enligt sharia. Och då, det fattade vi redan då att ja, men det är inte konstigt, därför att det är det islam kräver av dem. Och nu har han efter många års forskning kommit fram till, det finns inget västerländskt samhälle som har lyckats integrera muslimer. Nej, därför att de vill inte bli integrerade. De anser egentligen, de vill egentligen inte bo i de otrognas länder. Men eftersom vi har en bättre standard och de dessutom kan få breda ut sig och med målet att ta över, så kommer de hit.
Ja, alltså jag hade ju efter, var det nyhetshelgen? Det var det nog, va? Så hade jag ju en liten batalj i kommentarsfältet med en lyssnare om det här med han eller hon tyckte att du och jag var lite för kategoriska vad gäller islam, och att den här personen hade minsann läst religionshistoria och sådär, och vi kan inte uttala oss så tvärsäkert om islam. Och jag, mitt svar var ju bara då att jo, det kan vi. Därför att islam är inte primärt en religion. Och är inte jämförbart med någon annan religion. Det är primärt en ideologi. Och så som det är konstruerat så går det inte att rucka på de fundamentala principerna inom islam. Tyvärr, hur gärna vi än vill det. Sen är det som du och jag har pratat om i tidigare poddar så att det finns muslimer som inte lever alltså rättroget enligt islam och som kanske inte ens vet riktigt vad som står i Koranen och haditerna.
Nej.
Och är det bra eller dåligt har ju du och jag pratat om. Hade det varit bättre om de blev varse att vem Mohammed var och inte trodde att han var Jesus? Eller, ja, och den diskussionen kan man ha. Men alltså, det hade varit väldigt bra om fler västerlänningar förstod de här sakerna. För ja. Då hade vi kanske kunnat komma någon vart.
Problemet alltså, är ju att när folk förstår det, när det blir uppenbart för en majoritet i Sverige till exempel, då kommer de ju aldrig mer att rösta på de här partierna som säger att muslimer är också svenskar och här har vi religionsfrihet och alla måste få göra som de vill. Därför att då hade ju folk förstått att nej men det här går inte, vi vill inte ha muslimer i Sverige. Mm. Och det riskerar ju att allting faller samman. Så därför... Alltså, de gör ju allt för att inte sprida sån här information.
Ja, precis. Och det är så tråkigt. Alltså det är precis som, eller tråkigt, det är hemskt, det är bedrägligt, det är upprörande. Det är precis som det här med, som du också har pratat om i tidigare poddar och skrivit om, att man inte informerar om hur riskerna ser ut för unga kvinnor vad det gäller sexualbrott numera. Mm. Alltså, och man måste ju ha sanningsenlig information om saker. Sen är det upp till var och en hur man vill förhålla sig till det. Men att medvetet ljuga, det är inte okej för att använda Stefan Löfvens språkbruk. Det är...
Nej, men det är inte klokt. Jag menar, när vi växte upp då fick man ju veta att man skulle akta sig för fula gubbar. För det var de som var farliga på den tiden. Ensamma lite äldre karar som gick omkring i parker och ville bjuda på godis och sånt. Så vi visste ju vad vi skulle vara rädda för. Och vad vi, ja. Vilka vi absolut inte skulle ta emot godis av. Det skulle man väl inte av någon i och för sig. Men idag är det ju precis tvärtom. Man lurar unga kvinnor att tro att det är alla män. Och det är svenska pojkar de våldtar misan lika ofta. Och gruppvåldtäkter har ingenting med etnicitet eller religion att göra. Vilket alltså skickar dem rakt i famnen på de farligaste killarna, männen.
Ja, och då är det ju så här också att ofta så säger man då att IS har ingenting med islam att göra, islam har inte med islam att göra och hur nu är det va? Mm-hmm. Och vi såg ett sånt exempel här i veckan när din favorit heter han Jesper Röndahl.
Mm-hmm. Ja.
Hans program de
Svenska
gjorde
Nyheter.
Ja, de gjorde en sketch om IS.
Ja.
Och det fullständigt alltså exploderade på nätet med folk som blev helt skogstokiga över den här korta lilla sketchen. De var tvungna att ta bort den från Instagram, de var tvungna att stänga kommentarsfält och så vidare. Och som Nyheter Idag då har skrivit om så det här var ju uppenbarligen inte bara islamister som tog illa vid sig utan många så kallat vanliga muslimer pallar inte med att man gör satir över någonting som har med islam att göra, vilket då IS i det här sammanhanget uppenbarligen har.
Ja, men alltså det här är inte alls konstigt. Det är nämligen förbjudet enligt sharia att håna eller skratta åt islam och muslimer. Det är dödsstraff på det. Så men det går inte att vi kan inte säga så, de måste också tåla att vi skrattar dem. Nej, enligt deras heliga lag som kommer direkt från Allah så är det förbjudet med dödsstraff att skratta åt muslimer.
Japp. Så är det. Och Al-Azhar-universitetet i Kairo, som är den sunnitiska världens mest inflytelserika lärosäte och de utfärdar fatvor och så vidare. De har ju slagit fast att IS är muslimer. De är inte barntrogna.
Nej, precis.
Så att,
men det är ju ingen som lyssnar på det.
Nej, därför att uppenbarligen, och Mohammed Omar skrev ju om det, eller Eddie Omar skrev ju om det i veckan, just det här att kanske ska lyssna på vad muslimerna själva säger istället för att sitta och påstå en massa saker i nattmössan som man gärna gör i västvärlden om att det här har inte med islam att göra. Vad tycker muslimerna själva? Muslimerna själva tycker att IS, de är muslimer.
Mm.
Jaha, ja.
Okay. Nej, men det, då är vi tillbaka igen, att det går ju inte. Man måste in absurdum hävda att det har inget med det att göra. Och att alla muslimer som säger det, hur högt uppsatta de än är, så har de fel. Därför att västerländska politiker vet betydligt mer om vad islam går ut på än vad muslimer själva vet, deras högsta lärda. Ja. Det är så dumt som man blir galen. Ja, men då kan vi konstatera det att vi kan ha enstaka muslimer, men det går inte att integrera muslimer, och vi får inte skratta åt dem, vi får inte håna dem, vi får inte kritisera dem, för då ska vi dö. Och vad kan man då göra? Jo, istället för att vara så mesiga som Sverige, och nu håller ju då Löfven på att försöka få med sig EU-länderna på att det ska bli någon slags internationell tribunal för att döma de här. Och det är klart att nu har de kommit på, oj, om vi tar hem dem så kan vi inte ens döma dem, för vi har inga lagar för det. Mm. Så att det är ju ett sätt för Löfven att komma undan liksom. Och så såg jag då att Mikael Damberg hade varit där nere, och ja, Tyskland var med på det, och det var ju bra, men det var ju förstås inga andra länder som var det, men de hade i alla fall väckt frågan och sådär. Ja, men i Danmark så säger man bara, vi vill ta medborgarskapet ifrån alla som har åkt ner dit, vi skiter nog att ambulansförare eller kokt gröt åt soldaterna. Alla som har anslutit sig till Islamiska staten ska bli av med medborgarskapet.
Mm. Ja, det är som vanligt. Det är danskarna som det är någonting med, alltså. Och jag ser här att du har satt upp också, Irak hotar att avrätta fångarna.
Ja, precis.
Hurra, säger jag, och 90% skulle jag säga av alla i Sverige, eller?
Ja, ja visst. Ja, men alltså det är ju så vi... Vi går ju mot vår egen död om vi inte, alltså, det är så konstigt. Visst, vi har varit utsatta för hjärntvätt, visst, vi har inte haft tillgång till informationen, visst, det är fördumning och allt det där, men alltså, alla människor har ju en överlevnadsinstinkt. Hur har de kunnat hjärntvätta bort den från svenskarna?
Ja, du, genom tiotals år av skambeläggande och skuldbeläggande för saker som vi inte har någon som helst anledning att känna skam och skuld för, skulle jag säga. Du, nu måste vi ju verkligen komma till dagens tema, om vi ska hinna med det.
Ja, det tycker jag vi ska göra. Och vi har ju då kallat det för kungaklassens korruption. Och det är då inte kungen eller kronprinsessan vi menar, utan kungaklassen är helt enkelt eliten i samhället. Som ju är så korrumperade nu för tiden att de har ingen som helst kontakt med verkligheten eller hur vanligt folks rättsmedvetande ser ut. Och detta blev ju väldigt tydligt när Samnytt avslöjade att Maria Wetterstrand, före detta språkröret för Miljöpartiet, hon hade överlämnat en utredning till miljöminister Isabella Lövin om förnybart flygbränsle och kommit fram till att det ska vi ha. Och så visade det sig att hon själv sitter i styrelsen för ett företag som tillverkar förnybart flygbränsle. Och hon har aktier.
Ja, 650 000 aktier i det här företaget. Och hör och häpna, de här aktierna dubblades i värde när rapporten kom och var så positiv. Tänka sig.
Ja, tänk så konstigt.
Alltså... Den här historien är så äcklig, och att de bara ens försöker låtsas att någonstans skulle ha tyckt att det här var okej. Försöker Isabella Lövin låtsas att hon visserligen visste att Maria Wetterstrand satt i styrelsen, men inte att hon hade aktier och hur det nu är. Och vad det är så farligt. Nej, men det var kanske lite dumt, men det var väl inte så farligt. Ska de ha det till nu då, va?
Mm. Ja, visst. Och men... Sverigedemokraterna, de har ju då KU anmält, alltså konstitutionsutskotts anmält Isabella Lövin, och menar att det är ju hon som ansvarig minister som ska ha skulden.
Mm. Och även M har väl gått ut och sagt att de kräver svar på en hel del frågor. Och jag läste här igår en intervju med TT som TT hade gjort med Joakim Olsson, som är vd för Aktiespararna. Mm. Där han var väldigt kritisk, alltså på ett torrt sånt här byråkratspråk så riktar han ändå skarp kritik. Han säger att det är ytterst anmärkningsvärt, och han pratar om att det är en dubbel insidersituation. Mm-hmm. Som hon har, ja precis, Han säger att rent generellt så brukar liksom ministrar och liknande, de brukar avstå från aktieinnehav. Eller åtminstone av förvaltningen av aktier, just för att inte misstänkas fatta beslut utifrån politiken då, eller politiska beslut med liksom egenintresse. Och han ser ju då den här Maria Wetterstrands situationen som hon är insider både i utredningen och i bolaget.
Ja, ja.
Säger han. Alltså hon agerar som privatperson på aktiemarknaden på information från utredningen. Till exempel kan hon veta sånt som får betydelse för bolagets marknadsförutsättningar. Det är ju den ena delen av det hela då. Va? Alltså att hon kan agera inom företaget på information hon får från utredningen. Och sen omvänt då att hon kan vinkla utredningen så att den är till fördel för företaget. Så att mycket, mycket allvarlig jävssituation.
Ja, men nu ser vi där. Nu har den länken blivit fel så vi får ta bort den eller lägga in den rätta. Men jag såg för en liten stund sedan i Aftonbladet att det blir ingen förundersökning mot Maria Wetterstrand. Det är redan nedlagt.
Okej. Alltså jag hoppades ju någonstans att detta skulle innebära att vi äntligen får bort Isabella Lövin. Du vet att hon skulle tvingas avgå. Men antagligen, precis som brukar vara fallet i Sverige, så kommer det inte hända någonting. Och en av de äckligaste grejerna som hände när det här hade avslöjats, det var ett jätteskop av Samnytt. Det är att Expressen plockar ju då upp bland annat Nyheten och många andra. Ja. Och vad kallar de Samnytt?
Ja, vad var det? Den kontroversiella hatsajten Samnytt.
Det var ju väldigt generellt kreddat där.
Alltså det är ju så dumt så det liknar ingenting. De ser att Samnytt har tagit fram en pangnyhet som de måste gå vidare på, för det är en sån stor nyhet. Och så kallar de den för den kontroversiella hatsajten Samnytt. Om det nu bara var en kontroversiell hatsajt, skit då i den nyheten, då är det väl den falsk.
Ja, och dessutom så vill jag minnas att de svamlade en massa om Egor Puttilov, som var ju den som hade skrivit artikeln då, att han hade haft olika alias och hit och dit och det ena och det andra, så det var liksom en massa om och men och du vet, brasklappar. Alltså antingen köper ni ju nyheten och tror att den är korrekt,
ja, och kontrollerar och då, den själv naturligtvis,
ja,
och då kan man bara skriva att den som var först med nyheten var Samnytt, den alternativa mediesajten Samnytt, om man nu måste ha något epitet. Kontroversiell hatsajt. Alltså det är så löjligt. Men de gräver sin egen grav.
Ja, det tror jag absolut. För jag tror inte, jag tror inte även de som inte är, alltså, av våra politiska åsikter, jag tror inte människor i allmänhet gillar den typen av påhopp och mobbing. Så jag tror inte de vinner någonting på att skriva.
Och jag menar, de som aldrig har vågat gå in på Samnytt eller på Ingrid och Maria eller någon av alla de andra utmärkta alternativa sajterna, de måste ju tycka, men vad konstigt att de skriver om en sak som de har tagit fram. Så jag menar, de har ju inget att vinna på det själva, men de är desperata, och vi ser ju det, tack gode gud, att tidningarna är ju i full utförsbacke, och ingen lyssnar på Sveriges Radio längre, och ingen ser på Sveriges Television om det inte är Melodifestival. Och så jag menar, men grejen är ju det att de har ju i maskopi med politikerna nu sett till att ordna att Sveriges Television får skattepengar, och att de andra, alla tidningar, nu är det till och med första tidningar på orten får presstöd. Alltså presstödet kom ju till för att man ville ha konkurrerande tidningar. Ja. Och att första tidningen, den stora tidningen, den fick ju alla annonser. Därför att varför skulle då Konsum, du vet, varför skulle de lägga pengar på den tidning som så få läste? Och därför bestämde man sig för att de skulle få presstöd, så de kunde kompensera, så att man kunde ha en sund konkurrens och få nyheter från lite olika infallsvinklar. Nej, nu om det bara finns en tidning på orten, ja, då får den presstöd. Så jag menar, det är ju denna äckliga maskopi mellan makten och den makt, den tredje statsmakt som ska, vars uppgift är att granska makten. De är i maskopi med varandra och kliar varandra på ryggen. Det är så äckligt, Maria. Ja, men alltså det är liksom ja. Det skär i hela min journalistiska själ. Och jag tycker det är väldigt svårt att förstå att det är så få journalister som protesterar mot det.
Tycker du? Tycker ja. Du verkligen det?
Ja, det tycker jag.
Nej, men Ingrid, de går ju sina egna ärenden såklart. Anledningen till att de sitter och baktalar oss och försöker förstöra för oss och nedvärdera oss på olika sätt, det är ju för att de är livrädda för konkurrensen och för att de vill värna sitt eget levebröd.
Ja, men det var väl inte därför man blev journalist? Jag vet att det är inte så många som har haft den synen vi har på journalistik, att det handlar om liv och död och man ska rädda oskyldiga från fängelset och man ska stå på den lille mannens sida mot den hemska makten och sådär. Visst, det är jättemånga som blir journalister för att det är coolt, det är roligt jobb och man har ganska bra betalt och man får göra lite som man vill. Men ändå, att det finns så få som har förstått journalistikens själ och varför det är viktigt med journalistik som står fri från makten, jag tycker det är beklämmande.
Men de har nog lyckats intala sig själva att de är ljusets riddare som slåss mot mörka krafter som försöker skicka ut propaganda och förstöra den goda journalistiken. Många av dem har nog lyckats intala sig att det är det handlar om. De vill inte se att det är vi fria opinionsbildare och journalister och mediesajter som liksom står för, vad ska man säga, det nya fräscha låter konstigt, men du förstår vad jag menar.
Det är gamla hederliga som journalistiken skulle jag vilja säga.
Ja, 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 så kan man säga.
Men utan jag har ju hört att det finns många som sitter inne på redaktionerna och mår pyton. Och det finns ju sådana. Och att så få av dem vågar ta steget över, starta något eget eller liksom säga någonting. Jag tycker det är beklämmande.
Du, innan vi avslutar dagens program så kanske vi bara kort ska nämna att apropå den här ganska äckliga Maria Wetterstrand korruptionshistorien så har det också seglat upp tre andra korruptionshistorier under veckan.
Ja, och alla är de kvinnor. Så vi tycker det är extra trevligt att på internationella kvinnodagen få lyfta fram att som de här gamla, vad heter de, Alla kvinnors hus hade någon kampanj. Kvinnor kan också vara korrupta.
Kan du bara sammanfatta, vad handlar
det om? Det är ju då den här liberala kvinnan Emma Karlsson Lövdal, där det visade sig att hon är riksdagsledamot och hon har då hyrt sin makes lägenhet. För man kan antingen få en lägenhet utav riksdagen, de har ett visst bestånd av lägenheter, framförallt i Gamla stan. Eller så kan man då hyra på eget bevåg och så får man max 8600. Och då har hon hyrt sin makes lägenhet i Stockholm som han betalar 2500 kronor i avgift för per månad. Och så har hon då fått ut hela beloppet. Och hon tyckte först inte att det här var väl inte alls något konstigt. Men sen har hon kommit fram till att hon ska betala tillbaka den överskjutande delen. Men hon vägrar att
avgå. Alltså, han har en kostnad på 2500 kronor i månaden, men hon har fått ut maxbidraget på 8600, eller vad nu är. Okej, okay. Ja, och hon förstår inte alls, har jag gjort något fel? Åh, vad konstigt det här, nej. Vadå?
Ja, men hon har gått med på att hon ska betala tillbaka, eller det har hon gjort på eget initiativ om jag förstår det rätt, att hon ska betala tillbaka en massa pengar.
Okay. Men hon ska inte avgå.
Nej, hon har bra där hon sitter.
Och så har vi vår favorit Cecilia Wikström.
Ja, det här är ju nästan det intressantaste av allt. Alltså vi avskyr ju Cecilia Wikström. Det är ju då den här liberala kvinnan som är en av Soros allra främsta
lakejer.
Ja. Hon är Soros lilla hora som Christopher Dulny uttryckte det.
Kan alltid lika finkänslig.
Ja, nej, men alltså, jag tycker det är ett rätt så bra ord faktiskt, därför att hon gör ju hans arbete. Och hans mål är ju att förstöra nationalstaterna i Europa. Och hon jobbar stenhårt för detta. Och hon blir väl belönad för det, förstår du. Förutom att hon har då 80 000 kronor i månadslön från EU-parlamentet, så tjänar hon 70 000 i månaden på extra knäck varje månad, som är olika styrelseuppdrag och sådär. Och detta har ju varit känt en längre tid, men helt plötsligt så har Jan Björklund gått ut och sagt att nu får det vara slut på det. Du får lämna dina sidouppdrag, annars så petar vi dig från EU-listan.
Hon själv säger så här, hon anser att hennes sidouppdrag är helt förenliga med hennes uppdrag som EU-parlamentariker. Jag kommer att jobba 100% för mina väljare. Jag har hög arbetskapacitet och har efter 10 år i EU-parlamentet fått som rutin att jag kommer att klara av detta också. Och då menar hon alltså både sidouppdragen och EU-parlaments... Och hon förstår inte att liksom problemet här är inte att hon... Huruvida hon orkar ha 2 jobb eller inte.
Nej.
Utan att hon har 2 herrar minst. Och jag skulle säga att det räcker inte med de här pengarna. För hon får säkert en slant från Soros också.
Mm. Säkert. Jag kommer ihåg att Gert Wilders retade sig på henne redan för många år sedan. Han kallade henne en svensk hippie i EU-parlamentet.
Ja, och så den sista lilla kvinnliga skandalen, det är ju Soraya Post. Feministiskt initiativs EU-parlamentariker.
Ja.
Och det har ju varit den ena skandalen efter den andra med denna Soraya Post. Och nu så kunde då Samnytt avslöja igår att EU-parlamentarikerns familj ska ha sparkat ner pensionär på flygplats. Hennes man och hennes son var det, va?
2 män hemmahörande i centrala Göteborg. Ja. Ska säga här.
Jag tror det var hennes man och son.
Hennes man och son, ja, just det. Mm. Ja,
Och de, varför de har då börjat sparka den här pensionären på Landvetters flygplats, det har vi inte fått reda på än. Men de är häktade för grov misshandel. Och det var inte alls länge sedan hennes dotter Teresa Eriksson dömdes för att ha lurat sig in i åldringars hem genom att påstå sig vilja kontrollera brandsäkerheten eller tv och telefoni, och sen stal de bankkort, smycken och andra värdesaker. Alltså, och jag, som jag skrev på Twitter, det goda med att Soraya Post kom in i EU-parlamentet, det är att fokus sätts på en viss slags brottslighet, och I say no more.
Nej, precis. Vi vill ju inte bli avstängda från YouTube. Så ni behöver inte flippa ur nu i kommentarsfälten.
Nej.
För att vi inte säger rakt ut vad detta handlar om. Mm. För det handlar om att vi gärna vill behålla vår YouTube-kanal. Och vi har redan blivit granskade ett par gånger av YouTube. Mm. Mm. Så det sitter folk där ute och anmäler oss hela tiden. Så
ja, och de tar ju bort,
lite försiktiga.
De tar ju bort våra pengamöjligheter. Alltså knappt har ett program kommit ut förrän det är avmonetariserat. Att vi får inte in annonser på det. Men alltså, som sagt, tack vare, på grund av att hon kom i parlamentet, så kan man skriva om hennes släktingar, vilket man inte hade kunnat göra annars. Nu, vanliga tidningar skriver ju inte vem det är. Det var ju bara toppolitikers familj häktad. Men Samnytt har ju plockat fram häktningsframställan, och det är ju väldigt bra gjort av dem. Jag tycker de är väldigt duktiga på den här typen av journalistik.
Mm, absolut. Mm. De har ofta bra koll på liksom, domar och åtal och rättsliga dokument och sånt. Mm. Så det är jättebra. Så klicka på den länken om ni vill läsa mer om detta. Så lägger vi länken till Samnytt som vanligt i våra show notes.
Mm.
Så det är bara till att läsa mer om ni vill fördjupa i vem Soraya Post är.
Ja, och nu hade vi så många andra kul saker och prata om, men nu får det vara slut, för nu får det inte bli mycket längre. Men då vill vi som vanligt avsluta med att be om er hjälp. Vi vill att ni ska trycka på prenumerera-knappen. Det kostar ingenting, men då får ni en liten notifikation när vi gör någonting, när vi har släppt ett nytt program. Ni ska tumma upp, och ni ska naturligtvis sprida podden och artiklarna som vi skriver i sociala medier.
Det är jätteviktigt.
Ja. Och hur gick det nu med den här uppmaningen att du skulle få 1000 följare på Twitter? Har du kommit upp i 1000 än?
Ja, det har jag. Tack så hemskt mycket allihopa. Alla mina nya följare uppe i 1009 tror jag det var när jag kollade sist. Så att jag fick genast mycket nya följare efter att vi hade uppmanat till detta i måndags.
Mm.
Och så tack så hemskt mycket nya följare. Jag ska försöka fortsätta vara rolig. Ingrid tycker att jag är rolig i alla fall. Hoppas ni tycker det med.
Ja, sen när vi pratar om sociala medier så är det ju fortfarande så här att vi vill ju gärna komma bort från Facebook. Det är i nuläget väldigt svårt eftersom det är där alla är, och det, folk är sen splittrade på VK och Gab och Minds och allt vad de heter. Men jag tycker att det här MeWe, som jag pratade lite om förra veckan, det drar folk. Och de har en helt annan policy. De har i princip lovat att de aldrig ska censurera och de ska aldrig kasta ut folk och sådär. Så att jag vill gärna uppmana er Och jag tänker att framöver så ska jag nog sätta en skylt på Facebook där det bara står: hej, jag finns numera på MeWe. Och aldrig mer lägga ut någonting på Facebook. Men vi är inte där än. Men kom över till MeWe. Det är kul och det växer för varje dag som går. Och jag har nu 136 vänner där.
Ja, absolut. Kolla upp det här med MeWe, hörni. Och ni som har möjlighet att stötta oss med donationer, gör det. Det är bara tack vare er vi kan fortsätta skriva artiklar, fortsätta göra poddar. Kom ihåg nu att vi har 2 poddar i veckan. Kommer en ny podd på måndag.
Ja, det gör det. Och det, alltså, det är ju så att det opinionsarbete vi gör, det är ju så viktigt. Vi har en fruktansvärt äcklig mainstream media i det här landet. Och det är så viktigt att vi kan fortsätta göra detta och stötta och skänka en tanke åt mig. Och kom gärna till Helsingborgs tingsrätt och stötta oss, för att det här handlar om vår yttrandefrihet. Vår absolut viktigaste frihetsrättighet. Tar de den ifrån oss, då är vi till råttorna fullständigt.
Så är det, så är det. Snabbt bara innan vi säger hej då och trevlig helg. Ni kan också klicka på annonserna på vår sajt, ingridomaria.se. Om ni är inne där och läser våra fantastiskt spännande artiklar som vi har hela tiden, så kommer det upp annonser. Och ja, vi vet om att det ser inte jättesnyggt ut. Det är rätt fult, men det är ett sätt för oss att dra in lite pengar. Och ni kan hjälpa oss ännu mer genom att klicka på annonserna.
Ja, ni behöver inte köpa någonting, men om ni klickar på dem så klirrar det till i vår kassa.
Exakt, så gör gärna det. Och med de orden så vill jag önska alla en underbar helg och vi hörs igen på måndag.
Ja, och håll i hatten för det är ju storm ute, åtminstone här i Skåne.
Japp.
Puss och kram!
Hej då!
Hej då!
Med Ingrid och Maria.